Jag ska komma in så småningom på den lite mer glädjande nyheten. Jag ska berätta en grej här. Först ska jag läsa ett Guds ord som hör ihop med det också. Och det jag läser först är ur Matteus. Matteus 27. 45. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. De andra sa: låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån den ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sa: denne var verkligen Guds son. Det här handlar ju alltså om när Jesus korsfästes och när han då dog på korset, vilket han faktiskt gjorde då. Han dog alltså i kroppen, men han var ju levande jord i anden. Det var på korset det skedde. Det här var alltså den punkt där Jesus Kristus egentligen avslutade sitt verk som han kom hit till jorden för att göra. Och hans verk var att rädda oss. Hans verk var att hans rättfärdighet genom hans blod skulle få gälla för oss. Alla vi som liksom har gått med Gud ett tag och vet att den heliga ande är ju sanningens ande. Vi ljuger inte längre för oss själva särskilt mycket, utan vi förstår liksom att vi behöver något bättre rättfärdighet än vad jag själv kan åstadkomma. Och den har vi fått tillgänglig genom Jesus. Jesus själv, han gick ner här då till dödsriket. Jag kom in på dödsrikets vandringen strax. Och var där i tre dygn, predikade för andarna i deras fängelset och återuppstod sen. Därefter var han i 40 dygn i vandring här på jorden och visade sig tillsammans med mina lärjungar och undervisade dem om fortsättningen. Sen får han upp till himlen och där sitter han då på faderns högra sida. Det var korset som var liksom var platsen där allt det som Jesus egentligen kom för verkställdes här på jorden i praktiken. Jesus var där det offer som han sen alltid har varit för oss människor. Och det offret, det liksom spikades alltså upp på ett kors. En förnedrande, förödmjukande död. Och det var inte så att det var på tvång, utan Jesus lät det ske. Han hade all makt för att avbryta om man ville göra det. Men han använde sig inte av den makten. Utan han skulle alltså korsfästas för våra synders skull. Alltså det var våra synder han bar. Alltså han dog en ställföreträdande död för oss, kan man säga. Han tog straffet för våra synder på sig. Han ensam gjorde det för alla människor. Så det var en oerhörd börda. Så att han ropade helt plötsligt liksom att: herre, varför har du övergivit mig? Det är nog inte konstigt när allting lades på han. Och så känner han sig helt övergiven. För när synden då läggs på Jesus, ja, så vänds ju faktiskt Gud vänder ju honom ryggen då. När det blir sån mängd. Så då upplevde ju Jesus att han övergavs då de sekunderna. Men han dog i kroppen. Och det var vad man måste göra för att komma in i nästa rike. Som Jesus gjorde här, det vi kallar för dödsriket. När han gick in i dödsriket, jag ska läsa lite om det. Det är alltså i första Peterbrevet står det lite kring det. Första Peterbrevet 3:18. Rubriken, alltså första Peterbrevet 3:18. Rubriken är dopet och det nya livet. Men det finns andra detaljer i det sammanhanget som faktiskt visar lite kring dödsrikesvandringen också. Från 18 versen. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet men levande jord genom anden. Där ska vi stanna till. För ni vet att ibland så säger man liksom att han dog en ställföreträdande död åt oss. Men det är ungefär vad det står här. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Alltså att komma till Gud, det är det man gör genom Jesus Kristus. Det finns inga andra vägar till den Gud som är skaparen och den gode guden. Sen finns det inga andra gudar. Även om man har det religioner så det är frågan om vad man egentligen tillber. Här blev han dödad till köttet, alltså till sin kropp. Men levande jord genom anden. Så när han steg ner i dödsriket så gick han levande genom anden. Och då står det så här. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För de som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar. Medan arken byggdes i den blev några få, 8 personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan ett rent samvetets bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, förstar och makter har blivit lagda under honom. Idag sitter alltså Jesus på Guds faderns högra sida. Och då är också änglar, förstar och makter lagda under honom. Den ska vi fästa lite blick vid. För att när Jesus kommer och säger sitt kommando, då kommer makterna att vika undan. Om vi tycker att det är mörkt på den här orten och i vårt land, så händer det mycket som man reagerar över. Så vet vi att det kommer inte från Gud, det som är av ondska. Men när Herren kommer så viker mörkret och de makterna undan. Så det är frågan om, ska han komma? Ja, han kommer. Han ska ju hämta hem sin församling. Men som jag läser i Matteus evangeliet, så vad händer vid korsdöden? Hur stor är Guds kraft egentligen? Alltså här hade Jesus stött på korset. Han hade torterats, övergivits, bespottats, allt för vår del. När han dog, vart levande gjorde anden, så då steg han ju ner i dödsriket. Och bara för att han kom ner i dödsriket, så klev de döda upp ifrån sina gravar. Det är mycket kraft då. Han gjorde inget särskilt mycket. Han var närvarande. Och det är klart, han är alltså livet. Han som livet klev ner i dödsriket. Då blir det någonting helt annat än vad den onda och mörka världen vill ha. Jesus var närvarande. Då stiger till och med det som är dött upp. Och det här är inga sagor. Det här har hänt i verkligheten. Jag vet, det kommer att hända igen. Därför att när Jesus bestämmer sig för att antingen så kommer han ut med sitt kommando, han sänder ut krafter och makter, eller han får oss människor att genom sin heliga ande börja på att dra och verka i den kraft och på det sätt som Herren själv vill. Då börjar det på att hända saker. Och den tiden kommer snart till vår bygd som en startpunkt. Och jag har många år gått. Nu berättar jag fritt. Jag lägger undan Bibeln här. Jag ska ändå försöka hålla mig grunda kring Bibeln. Korset. Det var alltså slutpunkten på Jesu jordiska liv. Han steg ner i dödsriket, vart levande gjorde anden. Han verkade i anden och steg upp. Och då har han ju en helighetskropp då. En kropp som kunde förnimmas av omgivning, men som ändå kunde gå igenom väggar och allt möjligt. Så han var en annan varelse redan då. Och idag sitter han med den fullständiga makten på Guds faderns högra sida. Gud har givit honom den. Skaparen har givit Jesus den fullständiga makten. Så vi som har lämnat vårt liv till Jesus, vi tillhör den sida som kommer att vinna över allt mörker som finns på denna jord. Bara på grund av vad Jesus har gjort. Och det är inte bara så att han har dött för våra synder. För det finns ingen här i rummet, och jag har aldrig träffat någon människa någon enda gång som inte har syndat. Har man syndat behöver man förlåtelse. Och det har Jesus givit oss. Vad vi än har gjort, då får vi förlåtelse. Det är om vi hädar en helig ande som det kan ligga till på ett annat plan. Men det är snudd på omöjligt att göra för en normalt frisk människa. Så det behöver inte vara så orolig för. Så när Gud griper in, då förändras situationen. För ett antal år sedan, jag ska hålla mig kvar vid korset. Då, det här korset är alltså en symbol för allt vad Jesus stod för. Det var på korset hela hans livsuppgift sammanfattades kring detta enda kors. Det var på korset som man därifrån så steg han ner i nästa värld, dödsriket. Det var på korset genom dödsriket och upp till de levandes land igen. Och så nu på faderns högra sida. Det var korset, alltså Golgata, där han dog. Där hans blod rann. Där hans offer skedde. Det är det som är centralpunkten. Men det är inte korset som är det viktiga. Utan det var ju vad Jesus gjorde där. Men korset står ändå som en symbol. En symbol som ska påminna oss om vad vår Herre redan har gjort för oss. Och dessutom vad det kommer att leda till framöver. För många år sedan, då fick jag, ja, jag skulle vilja kalla för en syn. Den synen var ungefär som så att jag var på Vargsberge ensam för mig själv. Jag hamnade i något, jag vet inte, dvala eller något halvvaket tillstånd eller vad det kunde vara. Men, och så, det var ju under en tid då jag hade jättenöd för Övik. Jag såg saker sig genom församlingarna, jag såg liksom mörka eldar kan man kalla det liksom, i bygden som fick fäste. Och jag såg liksom hur kraften från kristna försvann. Så vi hade inte så väldigt mycket att komma med liksom, och lägga upp till motvärn i det hela. Och då blir man orolig, för man har ju så många kristna vänner som man tycker så mycket om. Och jag själv har ju blivit räddad från mörkret och djävulen. Så jag vill inte se liksom att andra människor dra iväg åt det hållet. Det gör mig jättebedrövad. Jag gråter över sånt. Och det här var en situation när jag grät över det. Men Gud gav mig en tröst. Då han visade att det kommer en tid då det blir annorlunda. Jag menar, vi går väldigt ofta och tänker så här att vi ska det bara bli värre och värre och värre innan Herren hämtar oss. Ja, på något sätt blir det ju det. För delar av befolkningen. Men kommer det bli värre och värre och värre för oss kristna? Vi kommer att ha en tuffare tid att leva i. Men istället kommer vi att få ha mer kraft att förvalta för att klara av det. Så Gud kommer minst han inte att överge oss. Den här synen visade då liksom ett stort kors som kom ner ur himlen. Ett träkors. Den dånade ner, sjönk sakta ner och hamnade centralt här i Örnsköldsvik. Och var av en väldigt stor lek. Alltså proportionerna stämde inte, men i en syn så ser man lite annorlunda. Så egentligen så tyckte jag att den täckte hela bygden, alltså även Brebyn och Bjästa och områdena runt omkring. Så stort var det alltså, men ändå rymdes det mitt i stan här. Och där stod det sen, stilla, hände ingenting under lång tid. Bara stod där. Efter en tid, då kom det liksom hörde man det gnissla i någon dörr någonstans och någon tittade nyfiket ut och någon vågade sakta gå till detta kors. Någon stackars bruten människa. Och vid korset så var det så heligt. Så att den här personen och de som började samlas kring korset, de berördes av himlen själv vid den här kors, när de gick till korsplatsen så att säga. Och det var ingen som sa någonting. Det var väldigt stillsamt allting. Men det hände ändå saker. Några av de som var sjuk var frisk när de kom dit. Någon som hade en rullstol kastade den. Ingen människa var aktiv. Men korset stod där. Det kom folk upp i dikerna. Alltså sådana som lever avsides och inte får vara med i vårt samhälle. Titta sakta upp ur dik och undrar vad som pågick. Och de försökte liksom sakta att få vara med vid korset. Och de var också välkommen. Men det var fortfarande ingen som sa någonting. Men det gräts lite sakta. Och det hände saker ändå, utan ord. Det kom folk från olika hyreshus, det kom folk från olika kyrkobyggnader. Och helt plötsligt var det inte liksom själva kyrkan eller pingkyrkan eller EFS-huset som var det centrala här. Utan det var det kors som Gud hade placerat i bygden som var det centrala. Så det var folk som gick från pingkyrkan för att sakta försiktigt, men var de ju tveksamma händer och... Men nyfiket måste man ju vara där. Och då när man kom inom korsets räckvidd, då hände det någonting med oss. Inga ord sades. Men alla som gick dit stannade kvar där. Ingen ville gå därifrån. Och väldigt heligt vart det. Väldigt värdnad till det himmelska och till vad Jesus hade gjort. För när korset så stod där så påmindes varenda en som närmade sig det hela om det stora när Jesus Kristus offrade sitt liv för oss. Det var inte korset som var det centrala, utan det var Jesus. Och det förstod folk utan att kanske ens ha hört någon undervisning. Det bara blev så. Det kom folk, alltså det var rika, fattiga. Det var höga tjänstemän och politiker och det var skräddare och det var sjömän och det var folk av alla dess slag. Kvinnor och män, ingen skillnad. Alla sökte sig till korset. Och jag så småningom noterade, för Gud han fokuserade ju så småningom min blick. Jag var jätteglad över vad som skedde, för jag kunde inte på annat sätt tolka att herre, du kommer en dag och då får vi uppleva dig så nu verkligen är. Och då kommer det se helt annorlunda ut. För där korset stod fanns inget mörker. Om jag var nyfiken att gå till korset. Så mörker till och med i form av sjukdomar. De fick inte komma ner av korset. Men jag själv gick ju dit. Så jag var till frine. Alltså det var kraften kring korset och kring Herren som åstadkommit. Inte någon mänsklig duktighet. Inte någon fantastisk predikant. Inte någon underbar undervisning. Nej, men kraften kring korset och vad Kristus har gjort för oss var det som åstadkommet. På samma sätt som när Kristus själv gick ner i dödsriket. Så han gjorde inte särskilt mycket för att gravarna skulle öppna sig. Och de döda skulle kliva upp och sen gå omkring på Jerusalems gator. Jesus kom bara ner dit så hände det. Sån kraft var det. Och den kraften är fortfarande tillgänglig. Vi kan inte hantera den, så därför får vi inte för mycket av den. Men den är fortfarande tillgänglig följt med oss hos Herren. Och vet ni, jag tror att han har börjat använda den. För att nu den här veckan så fick jag ett telefonsamtal som förbyttes. Från mörker på 2 sekunder. Så från att bara ha berättat om svåra saker och försöka trösta varandra. Så sa den ena som jag pratade med så här. Berättade om någonting. På bara några sekunder så var det bara jubel och halleluja från. Jag skrek rakt ut. Nu är det dags. Det som jag har gått och väntat på. Liksom, när ska det här ske? För jag tror inte att det kommer något gigantiskt kors från himlen. Och dånar ner på himlen. Utan det är en beskrivning på vad Gud har tänkt göra. Och när ska det ske? Ja, det har börjat smått på samma sätt som den här synen. För det som berättades för mig då var att det var en vän som berättade, men som jag nästan aldrig pratade med. Och han hade i sin tur en vän som hade fått en drömsyn på något vis. Som handlade om att kristna människor på nytt gick efter undervisning, efter predikan i kyrkor och församlingar, så gick de fram till korset, knäböjde och fick ny kraft att verka igenom. Och det här har nu hänt, som jag förstår saken, 2 veckor i rad. I en mindre församling i stan. Men antalet tycks växa. Man vill nu till korset. Man vill på knä böja sig inför det heliga. Och Herren finns där och hans närvaro kommer att förvandla det som är omöjligt. Den här synen som jag hade, som jag tror att jag håller på att se här. Det var att det kom väldigt många till det korset så småningom. Från alla möjliga samhällsklasser och sammanhang. Det var inte bara kyrkfolk i slutändan. Det var kanske de som startade. Men sen i slutändan så kom sådana som inte ens hade hört talas om Gud. De var frälst. Det var alltså en väckelse. Som började hos de kristna. Och sen sakta spred sig över bygden. Och som sen blir en startpunkt för ännu mer. Jag berättar inte mer än så. Men i varje fall en startpunkt. Och när det har börjat, så tror jag det kommer att fortsätta. För det betyder att Herren har börjat agera. Och då är det bara att vara med på resan. Så långt han vill. Så i fortsättningen, om jag får möjligheter och så, så kommer vi att tillägna mer tid, även vi, kring just korset då. Med syfte att återfå den kraft som Herren har lovat oss, som leder till heliga ande, till upprättelse, till helande läkedom och sånt där. Om vi är gammal och sjuk och skröplig eller ung och fräsch och fin, det spelar ingen roll, vi behöver det där allihop. För vill vi tjäna Herren så går det inte med vår egen kraft. Det finns ju andra människor som är långt bättre på. Utan vi måste ha någonting att ge som saknas. Och om vi får tillgång till någonting som kommer ur himlen, då har vi plötsligt någonting att ge i överflöd som saknas. Kan vi sedan förmedla möjligheten till närvaro av Herren och visa på den vägen, då blir de människorna frälst. Och när Gud har börjat på agera, så är det han som presterar, inte vi. Det är han som ska ha äran, inte vi. För ingen av de här drömmarna eller synerna som jag pratar om nu, de innehöll människor som var aktiva för att det skulle ske. Utan det var Guds renodlade aktivitet som alla fick ta del av eller inte. Det har alltså börjat på skett i vår bygd. Och det förvånar mig kanske inte så väldigt mycket. För jag vet att i vår bygd så har vi fortfarande väldigt mycket av bedjare igång. Ofta är det äldre människor. Ofta är det sådana som är sjuka. Alltså som har helt enkelt tid att be. Jag menar någon som blir sjuk och är sängliggande hela dagarna. Det är inte säkert de är overksam. De kanske tjänar Herren i bön. De kanske vädjar för dig och mig. De kanske stormar himlen och lyfter fram saker dit. De kanske har den här pelartjänsten som gör att allting annat kan fungera. Så vi ska inte se ner på gamla, vi ska inte se ner på sjuka. De kan vara mycket, mycket mer verksamma än vad vi någonsin kan föreställa oss. Och sen, det hoppfulla och glada i det hela. Det är inte så att mörkret vinner. Om det nu börjar på ske, så att Guds folk självmant och egen lust och vilja, utan att de ens förstår vad de håller på med, söker sig till Kristi kors på nytt. Då är det bara Gud som man kan åstadkomma, för djävulen har inga intressen av det. Och det är inga predikanter som har varit och lurat folk till det här. Utan det här sker spontant. Guds ord är med, naturligtvis. Men det är mycket glädje när det sker. Och när det, och är det så att det börjar hos kristna, att man på nytt går till Gud, så blir det en erfaren skara som får ny fräsch kraft att hantera. Upprättelse, kanske nya visioner och så. Så det kommer inte liksom att upphöra. För en kristen hämtar aldrig hem saker från himlen för att ha den själv. Han hämtar alltid hem saker från himlen för att kunna dela med sig till andra. Det kommer att ske. Och det har redan bara skett. Om det nu sker i mindre omfattning bland redan kristna så är det trots allt en startpunkt för det som fortsätter sen. Det där vill jag vara med i. Om Gud är igång så vill jag vara med. Och då får vi Gud ta skröpligheterna då. Jag behöver inte bli frisk för att tjäna han. Det får väl han bestämma. Men jag blir ju gärna det. Jag har ingenting emot det. Men det går ju bra ändå. Men kära vänner, det håller på att ske. Och det finns tider när man ska be i frimodig tro. För att det är ju en kamp också när Gud kommer. För mörker kommer naturligtvis att reagera. Så vi ska inte hamna så väldigt mycket i tvivel. Utan vi ska försöka liksom vara öppen för att Gud kan mer än vad vi tror. Och är det så att han bestämmer att sätta igång nu så är vi bara att haka på in. Vi behöver inte ifrågasätta det. Låt Gud hålla på så blir det bra. Det är jag. Man behöver inte analysera och sönder allting som finns. Gud brukar visa i förväg vad som ska ske. Och jag tycker nog att han har gjort det. För jag har haft en syn som handlar om det här för. Jag har förresten skrivit ner den där. Jag har den nedskriven så vad sitter jag och pratar om. Den står ju på hemsidan. Nej, kära syskon, var välsignad och håll ut i tron. Även om det är mörkt och svårt många gånger. Så det är inte för evigt. Gud och godheten däremot är för evigt. Och det är den sidan vi tillhör. Det är där vi ska fästa oss hårdare. Och att fästa oss hårdare kring det hela, det är att gå till Kristi kors var och en personligen. Ingen av oss behöver inte förlåtelse. Alla behöver förlåtelse. Alla behöver få leva i hans rättfärdighet. För vår egen rättfärdighet duger ingenting till. Vi har ingen helt enkelt. Det är bara en livslögn om vi tror att vi är rättfärdig. Sådana människor finns inte. Men vi har liksom fått Kristi rättfärdighet. Vi har blivit renad. Varje gång vi bekänner så renar också Herren oss. I sitt eget blod. Så minst stor synd eller liten synd, jag vet inte om man kan gradera det. Men vad man än har gjort så bekänn det inför Kristi kors. Bekänn precis som det är utan omsvep. Du får förlåtelse från Gud och du blir dessutom renad på ett djupare plan av Kristi eget blod. Du kommer gå starkt därifrån. Du kommer att gå fylld av någonting från himlen istället för skräpet du bar innan. Byt gärna ur skräpet. Det du får från himlen, det orkar man bära mycket. Det är faktiskt så att när någonting från himlen kommer så börjar det att bära oss. Den tiden är nu. Litet och smått har det börjat. Hur stort Gud tänker göra nu vet jag inte. Men bara jag får höra rapporterna så jublar anden i mig. Så det förbyttes på några sekunder detta nattliga samtal. Från mörker till ljus. Bara av att man fick höra att nu går kristna på nytt till Jesu Kristi kors. Då vet jag vad det innebär. Det är bara Herren själv som åstadkommer sånt. Ingen annan. Så han är igång. Hur hittar man Kristi kors? Ja, i synen så fick jag också ytterligare svar på det. Jag ska ta det kortfattat. För när man undervisar så är ju risken den att folk börjar springa runt i stan som några yra höns och försöker hitta något kors som står någonstans här. Ja, så är det inte riktigt. För att när korset var så stort så täckte det egentligen hela bygden. Så stort var det. Men ändå fick det plats på det lilla området. Ändå kunde folk samlas runt det. Fast egentligen så omslöt ju korset precis allt som fanns. Så hur ska man tolka det? Ja, det har inte jag förstånd till. Men tack vare Gud så förstår jag att korset, det är liksom någonting som kan få bo i vårt hjärta. Vi bär med oss korset i vårt hjärta. Så det finns nog på plats. Frågan är bara, går vi till vår Herre i bön och böjer oss där och stilla ta emot det han vill ge? Ja. Jag tycker vi ska göra det. Redan här. Redan nu. Det var den goda nyheten. Herre, då vill jag tacka dig för att jag har fått förmedla vad du la på mitt hjärta, Herre. Jag vill tacka dig, Herre, för korsets kraft, för korsets verklighet, för din gärning, Herre, så som du redan har gjort här. Jag vill tacka dig, Herre Jesus, för att du låter ditt att du låter din kraft, Herre, få komma till oss, Herre. Jag vill tacka dig, Herre, för att du kan förmedla din kraft till var och en som är, Herre. Att du kan öppna upp ett sinne, att du kan plocka bort ett minne, att du kan läka någonting som gick sönder en gång, och att du kan visa på en väg som alla vill andra på, Herre. Jag vill tacka dig, Herre Jesus, för den här gruppen, att de är uthålliga både i bön, Herre, och att de håller fast vid ditt ord och att de hoppas på att du ska förändra det omöjliga, Herre. För du har gjort det förut och du kommer att göra det igen. Herre, vi vill ju väldigt gärna att du snart ska komma hem och hämta hem oss också. Men Herre, i vårt hjärta så bor det också en längtan att du ska få så många fler frälst innan det sker också. Vi har fått tag emot frälsningen och vet att vi tillhör himlen här i evighet. Men vi vill se så många av våra släktingar, våra barn, våra unga, våra gamla, att också följa med på den vägen, Herre. Och vi kan inte det utan dig. Så vi ber dig, Herre Jesus, att det som hör korset till, att det ska få sprida sig till områden som inte vi kan nå. Mer, Herre. Jesus Kristus. Jag ber dig, Herre, att du ska upprätta de människor som är bruten, Herre. De som har blivit farit illa, bedragen av den onda, Herre. Att du frigör dem ifrån de kättingar som binder, Herre, de människor som du älskar, Jesus. Jag ber, Herre Jesus, att du går in på sjukhusen och blir ett vittnesbörd, Herre, för sjukvårdspersonalen när du helar det som var omöjligt, Herre. Jag kan säkert inte förklara det denna gången heller, Jesus, men låt det ske ändå. Jag ber dig, Herre Jesus Kristus, att när vi har vittnat om dig och din storhet, när vi vittnar om att förhärliga ditt namn så mycket vi kan, Herre, så ibland låter vi bara som några tomma burkar, Herre. Men om du är med oss och visar vem du är och vad du kan och vad du vill, så blir det en verklighet, Herre. Jag vill be dig att det ska få bli en verklighet, våra vittnesbörd, för folk som vill ha någonting annat och viktigare i sitt liv än vad de har idag, Herre. Jag tackar dig för den här kvällen, Herre, och jag tackar dig för det här budskapet, och jag ber dig, Herre Jesus, att du ska förmedla nu, att du ska få styrka folk, att de får ny kraft och ny tro, att de på nytt sträcker sig mot himlen, att de på nytt får böja sig för Kristi kors, att de på nytt får ta emot förlåtelsen, Herre, och bli renad i ditt blod, Herre. Att de på nytt får kraft i sina lemmar så att de kan gå dit som vi tidigare inte kunde. Att de på nytt får se folk bli frälst i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack, Herre Jesus. Tack, Jesus Kristus. Oj. Amen. Amen. Ja.
Jag kommer att tänka på Bibeln.
Ja, vad hör du? Läs det.
Ja, det är lite sammanfattning av, eller inte sammanfattning, men Efesierbrevet 1 och 18. Mm. Det går bra.
Ja, visst, absolut. Det kan ju vara från Gud.
Ja, men det, när du pratar om uppståndelse kraften, då det finns ett ställe som är så mäktigt.
Ja, vad sa du? 1 och 18.
1 och 18. Och han ger ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tid som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Jag tyckte det stämde.
Ja, det stämmer ju väldigt bra. Det måste jag ha fått.
Det var som en liten. Jag vet inte.
Ja, det beskriver vår storhet väldigt bra. Med Guds egna ord. Guds eget ord. Men så där stor är vår Herre. Vad mer där till? Ja, vi ska inte prestera sönder oss. Men vi ska inte heller vara nöjd. När vi vet hur mycket Herren har att ge. Vi får nog ibland finna och se att vi inte får allt vi ber om. Det kanske inte är rätt tid. Det kanske inte är bra för oss helt enkelt. Det kanske inte kan att försöka uppnå lite av att kunna hantera och ta emot någonting av den andliga utrustning som behövs. Vi ska inte vara rädda för det. Det är ju Guds tanke med oss faktiskt. Så att vi behöver inte vara rädda för sånt. Tänk vad skönt att slippa gå till läkaren. Man går till en person som man vet har med Gud att göra istället, och så blir man läkt på en gång. Slippa stå i köer och slippa att någon skär i en och greja. Gud kan det där. Man önskar att det kunde få bli så mycket, mycket, mycket mer. Och visst, ett helande och läkedom är stort. Men ännu större är det ju faktiskt när någon liten individ får bli frälst. För hur frisk och läkt vi än blir i detta livet, så är det bara tillfälligt. Det räcker bara fram till den dag vi dör ändå, hur vi än beter oss. Men när vi blir frälst, då har vi fått tillgång till ett nytt rike som vi ska vara i, som räcker en hel evighet. Det är mycket, mycket större. Men det kan vara bra att få vara med om de här små grejerna. Att få väcka upp någon död och hjälpa någon som är förlamad och sånt där. Visst, kan vara kul. Men det viktiga är ändå att få människor att bli frälst. Alltså det andliga behovet är jättestort i vårt land. Och vi har fyllt på med ett skafferi som av all sköns orenheter, skulle jag påstå. Konstiga läror som har fyllt vår tomhet med i vårt land. Och förr eller senare så kommer folk att genomskåda att det här är inte bra. Och då börjar man fråga efter något annat. Och då finns vår Herre där. Och kanske du ska förmedla det till någon person du aldrig har träffat tidigare. Han blir helt förundrad över vad du säger. Och så händer det någonting. Eller helt plötsligt så kommer dina pamfletter som delades ut i Rom i din ungdom. Att visa liksom att här vart ju en väldig frukt helt plötsligt. Och så blir du tänd och så går du ut och delar lite grejer här i bygden. Och så börjar det på att bli lite väckigt. Alltså allting kan ske. För Gud finns det inga begränsningar. Och när du får till exempel en profetisk gåva. Hur mycket av profetisk gåva kan vi få? Ja, Bibeln anger måttet. Profetisk gåva får vi i det mått vi har tro för. Så vart är gränsen? Ja, det kan väl bli väldigt mycket. Det svåra är att hantera saker och ting. Man kan ju bli högmodig och sånt där, och då är det inte någon mening att ha någon gåva. För högmodigt tjänar minsann inte Herren. Men om vi med ödmjuka hjärtan och med en stilla sanning i våra liv får tjäna Herren, då blir det gott och bra. Och det ord som Jenny läste upp här också, jag vill uppmana er att ta till er det och låt det sjunka in. Läs igenom det en gång till när ni kommer hem. Det är så stort. Och det vittnar om vår underbara Herre. Liksom, vi ska inte förminska vem han är och vad han har gjort. Nej, tvärtom. Ibland ska vi direkt göra uppror mot vårt eget förstånd som är begränsningen. Och bara i tro börja försöka förstå hur stor och väldig är jag. Det är så välsignat. Man bara nämner och tänker hans namn så. Tack Jesus Kristus. Ja, jag har inte ord att uttrycka. Bibeln gör det så mycket bättre än vad jag någonsin kan göra. Så låt Guds ord tala, det är det som är det viktiga. Och vet om att när Guds ord sås ut, vilket Jenny har gjort och jag har gjort här nu, och ni har tagit emot, läst och varit flitig och duktig, då heter det Guds ord så, att Guds ord sås aldrig ut utan att alltså det återvänder inte förrän det har gjort sitt. Så när Guds ord har såts ut så ligger det sen och verkar och håller på att göra någonting. Det är inte svårare än så. Och ibland kan förunderliga ting ske. Du kan ha sått ut något ord eller sagt någonting i förbefarten till någon person som inte har en aning om, att de bara längtar för att höra de där rätta orden. Och så gjorde du när du vet inte om det. 20 år efteråt kan du komma någon person och dyka upp till dig och säga, hej, jag måste bara få meddela en sak till mig. Kommer du ihåg det där vad du sa liksom för 20 år sedan? Nej, det gör jag inte. Jag har aldrig träffat ens. Ja, men jag gick förbi där och det sa några ord. Det räddade mitt liv. Så enkelt kan det vara. Och här den mållåtande ske också. Så i tro ska vi sträcka oss och hålla ut. Och Herren kommer och ge oss lön för mödan. Ifrån det som kommer från himlen. Gud kommer inte att ge oss det som tillhör världen, för det binder oss. Men det som kommer från himlen. Och när vi får smaka på den himmelska födan, då förstår vi att det är där vi vill ha. Om vi då så har en skatt någonstans, så är vi beredda att sälja bort den bara för att få del av vad himlen ger. När vi har upplevt någonting av det, så förstår vi vad som verkligen är värdefullt. Och allt som är värdefullt, det är det som kommer från himlen. Det som finns på denna jorden kan vara trevligt och kul att hålla på med ett tag, men det ska faktiskt förgås en gång allting. I Jesu Kristi namn, var vi gott mod alla. Det är en mörk tid, men Herren har nu börjat förändra nu. Så försök vara med på den resan. Och börja med bön, din egen bekännelse. Gå till korset ibland, knäböj gärna ibland för dig själv. Gud kommer att visa på någonting som betyder någonting för dig. Gör så. Herren kommer att hjälpa dig. I Jesu namn. Amen.